Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är mars månad. Luften är fuktig och rå fortfarande. Det är fredagskväll. Och du är på väg över till din granne tillsammans med två andra personer från trakten. Ni har inte sett till familjen på länge. Och alla har börjat oroa sig på varsitt håll. Efter samtal med varandra har ni nu beslutat er för att besöka familjen. Och se till att allt står väl till med dem. Det är med tunga steg ni traskar upp mot gården. Lamporna på övervåningen lyser. Men när ni knackar på dörren är det ingen som öppnar. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nyblin.
Mitt namn är Nathalie Sehov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om trippelmordet på familjen Zetterberg och Hedström i Mörtnäs och deras villa i Gustavsberg på Värmdö utanför Stockholm 1932. Ett brutalt mord som skakade hela Stockholm. Det var fredagen den 4 mars 1932 som makarna Zetterbergs grannar började oroa sig för dem. Adolf Zetterberg var känd i trakten för att vara en man med regelbundna vanor. Nästintill det extrema. Han åt sin frukost prick klockan 11 varje morgon och kvällsmaten serverades punkt och pricka klockan 17.00. En annan av dessa regelbundna vanor som Adolf hade var att han varje morgon promenerade ner till älggården för att hämta mjölk. Efter detta besök så traskade han, sin vana trogen, vidare till Ålstäket där han hämtade sin morgontidning, Stockholms-Tidningen. Onsdagen den 2 mars dök han upp som vanligt för att hämta mjölken på älggården och tidningen på Ålstäket. Men torsdagen den 3 mars hade han dock varken dykt upp för att hämta sin mjölk eller sin tidning. När ingen heller sett honom gå sin vanliga runda på fredagsmorgonen började man därför att oroa sig. Det här var inte likt Adolf. Vad hade hänt? Mådde han bra? När man började höra sig för visade sig att ingen i trakten heller hade sett till hustrun Ulrika eller hennes syster Anna-Kristina Hedström som tillfälligt bodde hos makarna Zetterberg efter att ha skadat sin fot och gått genom isen och nu behövde hjälp att klara vardagen tills att foten hade läkt. Ingen i området hade sett vare sig paret Zetterberg eller systern sedan onsdagen den 2 mars. När fredagen övergick kväll bestämde sig tre av Zetterbergs grannar för att besöka paret och se hur det stod till med dem. Det var fiskaren Wallin, arrendatorn Lövberg och snickaren Karlsson som i gemensam trupp traskade med bestämda steg mot Zetterbergs villa på Mörtnästomten 5 den kvällen. På håll såg det ut som att någon var hemma. Lamporna på övervåningen lyste i den mörka marskvällen och spred sitt ljus över tomten. Trion knackade på dörren, högre och hårdare, utan att någon kom för att öppna åt dem. De blev allt mer oroliga och tog därför beslutet om att försöka bryta sig in i huset med våld. Med hjälp av en stege tänkte de bryta sig in genom fönstret. Men synen som mötte snickare Karlsson, där på stegen, måste ha varit fruktansvärd. För när han tittade in genom köksfönstret fick han syn på två personer som låg utsträckta på köksgolvet framför spisen. Hade paret blivit kolosförgiftade? Hade spisen läckt gas? Gick de att rädda? Man ringde genast efter hjälp till landsfiskalen i Gustavsberg som i sin tur kontaktade en läkare i närområdet. Även landsfogden V. Bergenfeldt kontaktades och han i sin tur skickade ut en patrull från kriminalpolisavdelningen till Zetterbergs tomt omgående. Läkaren och landsfiskalen var först på plats och mötte upp de tre oroliga grannarna. Tillsammans bröt de sig nu in genom ytterdörren och möttes av en hall som tydde på att en strid av något slag skett i hemmet.
De tog sig in i köket för att se till de två personerna de hade skymtat genom fönstret och möttes då av Adolf som låg framstupa på köksgolvet. I en vrå mellan spisen och diskbänken fann man hans svägerska Anna ihopsjunken och även hon livlös. De tog sig vidare genom huset i jakt på Ulrika Zetterberg och ropade, men fick inget svar. Väl uppe i makarnas sovrum fann de henne, liggandes livlös på golvet mellan sängarna. På huvudet hade hon ett stort krossår. Efter att läkaren hade undersökt kropparna kunde man konstatera att de tre måste omkommit max ett eller två dygn tidigare, med minst 18 timmar innan fiskaren Wallin, arrendatorn Lövberg och snickaren Karlsson dykt upp vid huset. Något sånt här brutalt hade inte skett på Värmdö sedan 1840-talet och landsfiskalen stod lamslagen. Detta var långt utanför hans erfarenhetskapital. Han kallade därför in kriminalkommissarie Axel Thor från kriminalavdelningen i Stockholms stad. Tillsammans med kollegan och brottsplatsfotografen Gustav Sjöstrand samt högste polischef William Bergenfeldt begav sig Axel till mordplatsen. Det var på morgonen lördagen den 5 mars som trion anlände till Zetterbergs hus. Huset genomsöktes och bevis säkrades. På plats fann man vad man trodde var mordvapnet, ett järnrör med tydliga märken från att ha slagits mot någonting. Samma sida av järnröret var täckt av intorkat blod. De tre mördade personerna i huset hade med största sannolikhet blivit ihjälslagna med detta järnrör och det säkrades direkt för eventuella fingeravtryck. Anna Hedström, som man hittade död vid vrån mellan spisen och diskbänken, hade vid dödstillfället skalat potatis. En del av potatisen hade skalats, en annan del låg fortfarande oskalad vid henne. Man kunde också konstatera att mördaren stulit pengar ur parets plånböcker samt pengar ur en handväska uppe i sängkammaren. Den andra sängkammaren hade varit låst och nyckeln låg kvar än i Adolfs ena byxficka. Rummet låstes upp och genomsöktes även det och i parets chiffonier låg det värdehandlingar i lådorna. Där fanns barnböcker av värde, premieobligationer, depositionsbevis samt en plånbok innehållande 150 svenska kronor, vilket i dåtidens pengavärde motsvarar ungefär 5000 kronor. På golvet i villan fann man även sandblandad jord lite här och där som tillvara tog som bevis. Kanske kunde det komma från gärningsmannens skor. I den sängkammare där man fann Ulrika Zetterberg död var taklampan sönderslagen och glasplitter låg utspritt över sovrumsgolvet. Brottsplatsen undersöktes ordentligt till midnatt innan den spärrades av och sattes under polisövervakning. Redan vid 7 följande morgon den 6 mars återupptogs undersökningen av Mörtnäs tomten 5. Huset fotograferades noga och likaså kropparna från de tre avlidna. Sedan genomfördes ytterligare en noggrann undersökning av brottsplatsen i dagsljus. Man sökte även igenom trädgården och området runt huset och tomten i jakt på spår. Runt Mörtnäs, tomten 5, fanns enbart barmark och marken var frusen. Man sökte efter fotspår men kunde snabbt konstatera att de fotspår man fann var gamla. Det var med andra ord en ordentlig brottsplatsundersökning man utförde och vid 14-tiden den 5 mars var man färdig. Kropparna från de avlidna fördes till Karolinska sjukhuset för obduktion. En fingeravtrycksexpert hade tillkallats till platsen för att säkra alla potentiella fingeravtryck som skulle kunna leda dem mot en möjlig gärningsman. Här valde man att fokusera på att få loss fingeravtryck från det misstänkta mordvapnet, järnröret. Detta säkrades och skickades sedan in till centralbyrån för vidare undersökning. Sedan genomfördes ytterligare en noggrann undersökning av brottsplatsen i dagsljus. Man sökte även igenom trädgården och området runt huset och tomten i jakt på spår. Runt Mörtnäs, tomten 5, fanns enbart barmark och marken var frusen. Man sökte efter fotspår men kunde snabbt konstatera att de fotspår man fann var gamla. Det var med andra ord en ordentlig brottsplatsundersökning man utförde och vid 14-tiden den 5 mars var man färdig. Kropparna från de avlidna fördes till Karolinska sjukhuset för obduktion. Sedan började polisen prata med människor i området jakt på information. Hade någon sett eller hört någonting? Man förhörde människor som kunde tänkas veta någonting men fann ingen misstänkt. Samtidigt undersökte man familjen Zetterbergs ekonomi grundligt för att söka efter möjliga motiv eller kontakter som kunde vara av intresse. Obduktionerna av de avlidna genomfördes den 7 mars av rättsläkaren G. Berntsson och dödsorsaken gällande alla tre var starka blödningar mellan hjärna och dess hinnor samt krossskador på hjärnan. De ska alla tre ha slagits i huvudet med ett hårt och trubbigt föremål. Teorin om järnröret som möjligt mordvapen styrktes ytterligare efter detta utlåtande och utredningen fortlöpte framåt i full fart. Under obduktionen kunde man också konstatera att makarna Zetterberg intagit ett mål mat dagen vid mordtillfället. Som vi nämnt innan så hade de satta tider för frukost klockan 11 och middag klockan 17. Då Anna Hedström vid mordtillfället skalade potatis kunde man därför fastställa att mordet skett någon gång mellan 11 och 17 den 2 mars. Troligtvis tidig kväll då Anna var sysselsatt med att påbära kvällsmaten. Man visste också att Adolf Zetterberg hämtade sin mjölk och sin morgontidning den 2 mars och det sista vittnesmålet för någon som har sett honom vid liv ska ha skett vid 15.00 på eftermiddagen. Detta gav ett spann på 2 timmar då ingen kvällsmat intagits, som i vanlig ordning vid 17. Den 3 mars ska handlaren ha sökt Adolf då han ej hämtat sin mjölk och ringt honom vid 2 tillfällen utan svar. Detta var klockan 12 och klockan 13 den 3 mars, vilket styrkte teorin om att de inte längre var vid livet den 3 mars. Fortsättningsvis försökte man även finna var mordvapnet kunde komma ifrån och sökte efter rörstumpar eller liknande rör i närboendes hem. Man fann flera rörstumpar som stämde in på storleken, men undersökningarna gav inga direkta resultat och man kom inte vidare. Den sand som man fann på mordplatsen fanns även på det misstänkta mordvapnet och polisen trodde att gärningsmannen hade slitit loss röret från marken i ett närliggande område för att sedan använda det som tillhygge. Det skulle kunna förklara sanden på såväl röret som på mordplatsen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja du Nattis, det här är ju ett märkligt fall och jag tänker också att det måste gått väldigt fort till i utförandet. De har faktiskt hunnit mörda 3 personer med slag mot huvudet utan att någon av offrarna lyckats fly från platsen. Och det har ju pratats en hel del om motiv. Och det är i det här fallet ganska oklart. Men ett av de möjliga motiven kan vara pengar.
Ja, det kan man ju fråga sig. Det kan ju helt säkert finnas ett ekonomiskt motiv här.
Adolf var ju ganska förmögen, hade ett kapital på cirka 50 000 svenska kronor i dåvarande penningsvärde. Och några år innan morden, år 1922, så sägs det även att han ska ha fått ett arv av en ganska betydande summa. Han ska även ha lånat ut pengar till bekanta, och då med ganska hög ränta, vilket ju kanske inte var helt uppskattat av omgivningen. Han var även känd för att vara en snål man som höll väldigt hårt i pengarna. Och vid närmare granskning av hans bankskonton så ska polisen även ha sett att Adolf ska ha tagit ut summor på 100-600 kronor, och att det här ska ha skett ganska frekvent. Och det ska därför endast ha funnits ungefär 500 kronor på hans konto vid mordtillfället. Men ja, vad behövde han egentligen pengarna till?
Vi tänkte att vi skulle prata lite om potentiella gärningsmän som varit aktuella i den här utredningen också. Självklart fick polisen in ett flertal tips och flera personer trodde sig ha sett mördaren. Och en man skickade till och med in ett brev till polisen där han berättade om en sanndröm som han ska haft om mordnatten. Där han ska ha sett gärningsmannen i sin dröm då och att denne ska vara ett medelålders. Och det kan man tycka är lite speciellt att man skickar in ett tips om en dröm man haft, men det gjorde den här mannen i alla fall. Men så har vi också två personer som figurerat som misstänkt i utredningen som vi tänkte gå lite närmare in på. Den första hette Fredrik von Sydow. Ett namn ni kanske känner igen från de så kallade von Sydowska morden som skedde blott 3 dagar efter mötnadsmorden. Den 7 mars mördades politikern och häradshövdingen Hjalmar von Sydow och 2 av hans anställda, Caroline Herro och Ebba Hamn, på Norrmälarstrand 24 i Stockholm. Och det är ju väldigt speciellt att det sker ett till trippelmord bara 3 dagar efter mötnadsmorden. Och misstänkt i det trippelmordet var Hjalmars egen son Fredrik von Sydow som efter morden begick självmord. Och i det mordet hade Fredrik använt sig av ett strykjärn som mordvapen. Och likt mordet i Mörtnäs så hade mordvapnet hittats i omgivningen och lämnats kvar på mordplatsen. Likt Mörtnäs så hade man ett huvudoffer i det fallet och det var ju Hjalmar. Och i vårt fall så var det ju Adolf. Och den koppling som familjen von Sydow ska ha haft till makarna Zetterberg är att familjen ska ha ägt ett lantställe i Velamsund och haft en hel del bekanta i Mörtnäs. Fredrik ska enligt vittnen ha setts i Mörtnäs ett flertal gånger och i och med att trippelmorden skedde så tätt in på varandra så blev det stora skriverier i medierna där man jämförde morden med varandra. Det ledde ju till att ryktena gick och att det spekulerades och tisslades och tasslades gällande Fredriks möjliga inblandning i morden på Mörtnäs. Men vad fanns det egentligen för faktiska bevis och motiv? Ja, motivet är i så fall pengar. Det fanns en taxichaufför som kunde peka ut Fredrik. Han ska nämligen ha kört Adolf till Fredriks hem i Norrmälarstrand där Adolf ska ha krävt tillbaka ett lån som Fredrik tagit av honom. Men efter ett antal förhör med taxichauffören så ska det visa sig att hans uttag inte riktigt stämde, eller det gick inte att bevisa det kan man ju säga. Man fann inga ekonomiska kopplingar mellan Fredrik och Adolf och man avfärdade vittnesmålet som ett resultat av alla rykten egentligen som hade figurerat gällande Fredriks inblandning i morden. Dessutom ska Fredrik ha haft alibi för mordkvällen i Mörtnäs. Han ska ha spenderat den kvällen på en restaurang i Stockholms innerstad, vilket kunde... Det fanns vittnen helt enkelt som hade sett honom där. Så på så vis så blev han ju inte lika misstänkt längre.
Och ett annat namn som det spekulerats i är Carl Alfred Granberg. Efter det att Fredrik von Sydow avskrivits från misstanke och ryktesspridning så skedde faktiskt ännu ett mord. Den 15 mars 1932 så mördades Oskar Håkansson, en pensionerad förskollärare, i sitt hem i Värmol utanför Katrineholm. Och mördaren ska ha slagit honom med en vedyxa i bakhuvudet och sen försökt sätta eld på Håkanssons hus, men utan resultat. Man misstänkte för detta landsfiskalen Carl Alfred Granberg för mordet på Håkansson. Och Granberg själv ska ha svarat i förhör att Håkansson ska ha gjort sexuella närmanden mot honom och att han då i rent raseri mördat honom i någon form av självförsvar då. Dock så fattades en hel del värdeföremål, såsom tavlor samt en summa på 3000 kronor i dåtidens penningvärde. Vilket visade på ekonomiska motiv snarare än en akt av då vrede eller frustration. Och Granberg ska misstänkt befinna sig i Stockholm vid tidpunkten då mördningsmorden utfördes. Likheten mellan fallen var dels de ekonomiska motiven, där en stor summa pengar stulits från offrens hem. Offren led alla av krosskador i huvudet och även i Håkanssons fall så ska mordvapnet ha lämnats kvar på brottsplatsen. Och dessutom så saknade Granberg alibi för mordkvällen i Muttnes. Och en 11-årig flicka, dotter till en av Zetterbergs grannar, vittnar om att hon träffat en man i svart trenchcoat när hon var ute i Muttnes. Och hon tyckte att den här mannen var lik Granberg. Hon ska även ha sett honom i närheten av Zetterbergs villa. Och Granberg ska även ha ägt just en svart trenchcoat. Och flera personer i Muttnes började vittna om att de sett en man i området med just en sån jacka. Och Granberg själv nekade då till inblandning i trippelmordet, men polisen fann en del saker av intresse. Bland Granbergs ägodelar ska man ha funnit en huvudduk med spår av blod på. Och den här huvudduken ska då tillhört Ulrikas syster Anna Hedström. Någonting som hennes familj kunde bekräfta. Det här var Annas. Men hur kommer det sig att Granberg har hennes huvudduk? Och då teorin lyder att Granberg efter mordet ska använda den här för att torka bort blodet från mordplatsen. Men man kunde dock aldrig helt knyta huvudduken till Granberg. Och flera vittnen tog tillbaka sina utpekande av Granberg när de väl fick en chans att peka ut honom. Han dömdes dock till mordet på Håkanssons och togs kort efter det in på sinnessjukhus.
Trots en så utförlig brottsplatsundersökning så verkar man ha snöat in på att utreda andra mördare snarare än att följa bankkonton eller närmare bekanta till Zetterbergs. Så kanske var mördaren någon som hade haft någonting osagt med Adolf. Det kan ju varit så. Kanske var någon i jakt på pengar. Han hade ju en del kapital. Kanske var det en vilt galen främling. Så kan det också varit. Teorierna i det här fallet har varit många. Men låt oss lyssna vidare.
Måndagen den 7 mars ska en mörkhårig kraftigt byggd man på cirka 180 cm i 60-årsåldern iklädd en rock och en beigefärgad sporrmössa ha traskat in på ett fik i Stockholm. Där ska han ha blivit serverad av servitris Gärda Ödlund. Gärda och mannen ska samtalat en stund. Han sa att han vistats många år i Amerika och han bröt märkbart på engelska. Han berättade att han ska återvända till Sverige igen. Det var dåliga ekonomiska tider i Amerika. Gärda började då prata om det fruktansvärda mördningsmordet och då ska mannen ha blivit märkbart nervös och frågat om det stått någonting nytt i tidningen om det hela och sen ska han raskt ha skyndat från fiket. Gärda tyckte sig känna igen mannen. Var det inte Zetterbergs sedan länge försvunne broder? Hade han kommit tillbaka till Sverige? Och varför var han så nervös? 3 dagar efter händelsen ska mannen återigen besökt fiket. Nu ändrade han sin historia och berättade för Gärda att han flyttat tillbaka till Sverige för 1,5 år sedan redan. Men att han varit tvungen att återvända till sommaren för att inte gå miste om sitt medborgarskap. Han berättade att han sökte efter en hushållerska. Gärda var inte sen med att berätta att hon gärna stod till tjänst. Men när hon bad om mannens namn och hemadress svarade han bara kort att han bodde på Pålhemsgatan. Och efter detta såg hon aldrig mannen igen. Polisen sökte efter honom, men utan resultat. Teorin om vem som mördade makarna Zetterberg och fru Hedström har varit många under åren. Men till slut lades fallet ned. Man kom inte längre. Man gav utredningen en sista chans år 1950 i ett sista försök att hitta en gärningsman. Tyvärr ledde det inte någon vart den gången heller och mordet preskriberades år 1965. Än idag är fallet en gåta. En gåta utan svar. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.